Det kloka sättet framåt tycker jag är olika koldioxidavgifter och koldioxidskatt. Då tvingar man ju bort fossila bränslen och då hittar vi på lösningar som fungerar.
Bioenergi har länge betraktats som ett naturligt sätt att minska beroendet av fossila energikällor. Men på senare år har den mer och mer ifrågasatts av olika miljöorganisationer. För Gustav Melin, nestor inom den svenska bioenergibranschen, är det en ovan sits. I det här avsnittet av Lantbrukspodden får han frågan varför det blivit så och vad det innebär för olika satsningar på bioenergi.
Ja, jag heter Göran Berglund och är reporter på Land Lantbruk. Med mig så har jag, ska vi säga, svensk bioenergis nestor, Gustav Melin. Är det en alltför långtgående titeln?
Nej, jag vet inte. Det kanske kan stämma. Jag har arbetat med bioenergi sedan 1988. Och ju varit vd på Svebio i 15 år. Så det är klart att jag har fått företräda bioenergin i många sammanhang. Både i Sverige och internationellt. Och så börjar jag ju bli äldre också. Då, så då är man väl kanske en nästa år. Mm.
Svebio ska alltså uttyda Svenska Bioenergiföreningen. Det är en intresseorganisation då, kan man säga, för de som verkar i branschen.
Ja, precis. Det som är lite udda som intresseorganisation är ju att vi har både köpare och säljare och tillverkare av utrustning och jurister och så här. Hela branschen som samverkar för bra villkor för bioenergiutveckling.
Nu är du delägare och jobbar inom något som heter ett företag då, som heter BK Tech Group. Och som jag har förstått det levererar bioenergianläggningar.
Ja, framförallt pelletsanläggningar och även i och för sig då multifuelbrännare där man kan elda både bioolja och träpulver eller pellets som man mal till pulver. Och sen så har vi ju även pelletspannor där vi producerar ånga för industrin, och det är mycket livsmedelsindustri i Sverige inte minst som har ställt om de senaste åren sedan koldioxidskatten höjdes i Sverige.
Du är utbildad markväxtagronom på SLU på 80-talet, och hur kom det sig att du hamnade inom bioenergisektorn då så småningom?
Jag har alltid varit intresserad av naturbruk och sysslade med grönsaksodling som tonåring och även biodling. Och sen hade jag hade alltid lite koll på skogsbruk också, gick på Trollebo skogsvårdsgård några veckor så där. Men när jag hade gått färdigt agronomlinjen då så kände jag väl att matsidan tyckte jag inte var lika intressant som energisidan. Jag tyckte det fanns väldigt mycket att göra just kring att ersätta fossila bränslen då. Eftersom jag har haft ett stort miljöengagemang egentligen hela livet så ville jag gärna in på energisidan. Och då blev det energiskog som jag arbetade med.
Vi ska gå in lite grann på bakgrundsfakta när det gäller bioenergi. Jag läser mig till här då att det är Sveriges största energislag, och 2022 stod den för närmare 40% av den slutliga energianvändningen här i Sverige. Tillförseln av biobränslen har tredubblats de senaste 40 åren, och under samma tidsperiod har råoljan och oljeprodukterna mer än halverats, och det är ju, har ju framförallt med bostadsuppvärmningen att göra. Där har ju Sverige gjort en lång resa får man ju säga, och det bidrar väl till att vi har ett lågt relativt sett koldioxidavtryck då, om man så att säga jämför med vår levnadsstandard.
Ja, absolut. Vi har ju ersatt så gott som all olja inom uppvärmning på hushållssidan i alla fall. Det finns kvar lite grann i industrin, men det är ju också på väg bort. Och det har ju framförallt skett på grund av koldioxidskatten som gjort oljan dyrare. Och då har vi hittat på andra lösningar, och då är ju det uppvärmning med biobränslen, det är värmepumpar och det är mer isolering i huvudsak. Det är ju de tre. Och uppvärmningen sker ofta med fjärrvärme, men då är det ju biobränslen i form av avfall eller flis eller så som vi använder.
2020 stod biodrivmedel för 21% av energianvändningen i transportsektorn, och det här ska vi komma in lite på när vi pratar reduktionsplikt längre fram, har jag tänkt. Svebio hävdar att det finns potential att producera och använda nästan dubbelt så mycket biomassa för energiändamål i Sverige på 25 års sikt. Är det verkligen realistiskt?
Ja, men det tycker jag. Idag använder vi ju omkring 150 terawattimmar. Och vi brukar säga att över 250 kan vi absolut använda. Och jag tror att det skulle bli så om man har teknikneutrala villkor och inte subventioner till olika kraftslag. Då skulle vi landa där. För att bioenergi är väldigt ofta den mest lönsamma åtgärden. Det är inte så många som tror det, men väldigt många, när de gör sina beräkningar och nästan alla prognoser och kalkyler som vi ser, då lägger man in som förutsättning att biomassan inte räcker. Men det är, jag menar ju att det är en felaktig förutsättning. Och eftersom man lägger in den förutsättningen då, så blir ju kalkylen fel. Så att det är ett ganska enkelt konstaterande, kan jag tycka, när man just stoppar in en sån förutsättning, och då så missar man hela bioenergisektorn och alla de lösningar som finns.
Vilka subventioner syftar du på när du säger att det råder inte teknikneutralitet?
Ja, det har ju varit aktuellt nu till exempel med att samhället ska stå för ledningarna ut till havsbaserad vind. Nu blir det ju ett beslut om att vi inte ska göra det, vilket jag tycker är bra då. Men det brukar finnas olika sådana här typer av subventioner. En del av oss vill ha förnybar el och andra tycker att det är okej med fossilfri el. Men oavsett det då, så är det ju inte vi som konsument som ska stå för ledningen ut till det kraftslaget som en kraftproducent vill bygga. Utan de får väl bygga sin vindpark där de vill, tycker jag. Men sen så får de själva stå för kostnaden fram till kunden. Det är ju rimligt då, eftersom de ska konkurrera med andra kraftslag som också bör stå för sina kostnader. Och man missgynnar ju till exempel kraftvärme i städerna när man gör på det viset att man subventionerar en ledning ut till havet som kunderna ska stå för. Vi behöver ju inte bygga några ledningar alls om vi producerar el inne i stan. Då finns det ju redan produktion inne på plats, och det blir en onödig kostnad att bygga ledning.
Men är det i första hand vindkraft som har blivit föremål för subventioner?
Nej, det finns också mycket stöd till solproduktion. Vi har ju haft elcertifikatsystemet. Det var ju vi på Svebio ganska kritiska till när det infördes. Sen tyckte vi väl att det var bra under många år, eftersom det ändå ledde till mer förnybar produktion. Men sen så blev ju också hela systemet för stort till slut. Idag så diskuteras det ju ny kärnkraft, och den kommer inte att komma på plats utan ganska kraftiga statliga subventioner. Och då handlar det om att man kanske garanterar lån, eller att man också ger fasta priser under väldigt långa tider. Annars kommer den inte att bli byggd. Det är helt enkelt för dyrt, och det är för många timmar som det är låga priser eller minuspriser för att kärnkraftskalkylen ska kunna gå ihop.
Vi ska gå in lite på biodrivmedel, tänkte jag. Det har ju varit aktuellt, inte minst för att nya regeringen har beslutat, eller ja, riksdagen ska väl besluta här, att sänka den svenska reduktionsplikten, som har varit den högsta i världen under en tid. När det gäller biodrivmedel då, så varierar kostnaderna lite grann beroende på vilken typ av biodrivmedel som det handlar om, men i Sverige har man ju använt till stor andel HVO, som också har importerats till allra, allra största delen. Jag läste här i Svebios pressmeddelande, eller något som heter egentligen Färdplan Bioenergi, att det är skogsråvara som är framtiden när det gäller att producera biodrivmedel. Det finns en hake i det, att den är dyrare att ta fram då än alternativen. Vad beror det på?
Ja, men det är lite mer komplicerat att göra drivmedel och få fram oljor eller etanol eller så ur träråvara, ur cellulosan, än vad det är att få från en vegetabilisk olja eller produktion av etanol från spannmål, så att säga. Jag tycker man kan jämföra lite med att göra biodrivmedel från svensk skogsråvara. Det är lite som att sälja norsk olja, offshore-olja. Den är mycket dyrare än saudisk olja, men det skulle finnas en marknad även för biodrivmedel från skogsråvara. Medans den billigare saudiska oljan, om man ska jämföra den med biodrivmedel av olika slag, då är ju det en olja från oljepalm eller soja eller raps som är ju billigare att ta fram. Det är lättare att processa till ett biodrivmedel. Även etanol, sockerrör såklart, är ju väldigt billigt att producera drivmedel från i förhållande till svensk skogsråvara. Men marknaden är så stor för de här biodrivmedlen så att det finns möjligheter för alla sektorer. Och priserna har ju varit väldigt höga på biodrivmedel nu, men kostnaderna är inte så höga. Kostnaderna för ny produktion från svensk skogsråvara, det räknar vi med att det ligger idag runt 14 kronor per liter, motsvarande en bensin eller diesel. Så att regeringen borde inte sänka reduktionsplikten, utan borde snarare satsa på att producera mer från svensk skogsråvara och öka utbudet, och då skulle man få ner priserna. Det är en mycket säkrare metod eftersom vi ska bort från de fossila bränslena. Det förstår ju alla. Och då behöver man hitta metoder för att klara av det. Och elektrifiering är en del, men det är också väldigt dyrt. Nu hjälper staten till med subventioner, men det betyder ju bara att skattebetalarna får betala det istället. Och det kan man fundera på om det är skäligt att just de som har råd att köpa elbil eller behöver sätta upp en laddare hemma vid villan, att det är de som ska ha stöd istället för alla de som är på landet och kör på ett drivmedel då.
I den här färdplanen så står det att drivmedlet från cellulosa som kommer att bli globalt prissättande på sikt. Varför det?
Ja, det tror vi, därför att vi tror ju absolut mycket på åkergrödorna som biodrivmedel. Oljepalm kan man odla på väldigt många arealer, men man ska naturligtvis undvika regnskog, men det är ju en bra gröda. Sockerrör är en annan sån, men också våran vete och raps, och sen så finns det ju majs såklart. Alla de här grödorna kan man producera mycket biodrivmedel med. Men vi gör inte bedömningen att det skulle räcka till hela behovet. Utan då kommer man också behöva göra drivmedel från skogsråvara. Eller kanske även bagast då, till exempel, som ju är en, eller halmstrå. Så här finns ju mängder av bioråvaror som man kan använda. Och man får ju kliva upp i kostnadskedjan och utnyttja dem som är lite dyrare men också behövs.
Vårvintern 2020 så kostade HVO på bensinstationen 17,50 per liter, varav 3,50 var moms. Nu är den väl uppe i 31-32 kronor. Hur kommer det sig att den har gått upp så oerhört mycket i pris?
Ja, det beror ju på att den prissätts i förhållande till vad man kan få betalt på olika marknader. Kostnaden för att producera HVO är inte på den här nivån. Men kostnaden är högre än då hösten 2022, eftersom råvarorna till HVO har blivit dyrare. Men HVO prissätts ju utifrån vad vanlig diesel kostar tillsammans med pliktavgift. Och så det är pliktavgiften för HVO i den vanliga dieseln som idag sätter prisnivån. Och även pliktavgifter och så i andra länder. I Tyskland till exempel har efterfrågan blivit mycket högre på HVO. Och då beror priset som vi får betala en del på pliktavgiften i Tyskland också. Det här blir ju ganska komplicerat. Men det blir och det finns ju fler faktorer. En faktor är ju att den svenska kronan har blivit så försvagad så att det vi köper utomlands och som sätter priset för hela marknaden, det är ju också dyrare än i svenska kronor räknat.
Men kan man tolka detta som att HVO, alltså i alla fall på någorlunda kort sikt alltid kommer att vara dyrare än oljan, fossila oljan?
Det är väl sannolikt att den kommer att vara dyrare eftersom det är ju en brist på HVO i förhållande till efterfrågan. Så att man efterfrågar ju, det finns en fortsatt ökning i efterfrågan. Så att vi tror ju att man kommer att ligga lite kort i produktionen i förhållande till efterfrågan. Så att priserna kommer att vara relativt höga. Men vi tror ju ändå att priserna skulle sjunka något om till exempel reduktionsplikten skulle bli 6%. Det är ju troligt, för då blir ju efterfrågan mycket mindre i Sverige. Och då behöver man sälja den volymen på HVO-100-marknaden istället. Och då kommer ju sannolikt priset att gå ner. Men det får vi ju se. Det beror ju på efterfrågan inom flyget och efterfrågan i Tyskland och på andra marknader och så.
Av den HVO då som används i Sverige så står svensk råvara för 7%. Åtminstone var det så 2020 då den senast tillgängliga statistik som jag hittade. Och det här har ju blivit ett slagträ i debatten då kring just med reduktionsplikt, att vi importerar så oerhört stor andel av det som används i form av biodrivmedel. Men du har reagerat, har jag sett, på den här debatten då kring att Sverige inom citat dammsuger världen då på råvaror för sin för att få tag på biodrivmedel. Kan du utveckla det lite grann, hur du tänker?
Jo, råvara till biodrivmedel och till HVO då är ju framförallt vegetabiliska oljor. Och man kan ju använda alla olika typer av vegetabiliska oljor. Och idag använder Sverige 3,4% av världens biodiesel. Och 3,4% har jag väldigt svårt för att se att det skulle kunna vara en dammsugning. Vi använder ju huvuddelen av den HVO som produceras och som har goda köldegenskaper, den använder vi i Sverige och Finland. Och det brukar man säga då att Sverige använder väldigt stor andel av den från miljörörelsen. Ibland politiker säger att Sverige använder så stor andel av den. Och att det skulle liksom vara en brist på sådan HVO då, på grund av det. Men det är ju ett väldigt tramsigt argument eftersom det är ju bara vi som efterfrågar en sån HVO. Eftersom vi tankar HVO-100. I alla andra länder så har man ju antingen ett varmare klimat eller så blandar man in 5 eller 10% HVO eller någonting i den stilen. Så då har man ju inget behov av att betala för en HVO som kostar lite mer och som har goda frostegenskaper. Så att det är ju ganska självklart att det blir på det viset.
Du menar att volymen är anpassad efter den marknad som finns då?
Ja, absolut. Och dessutom då att vi använder 3,4% av råvaran, det är absolut ingen dammsugning. Vi skulle kunna använda mycket mera om det fanns produktionskapacitet. Det är ju där begränsningen sitter. Jag tycker ju också att det är tramsigt att prata om att vi eller anklaga biodrivmedlen för att vara importerade, eftersom 100% av den fossila drivmedelsanvändningen är ju importerad. Så att det är ju alltid bättre än det fossila.
Fram till 2023 så hade Sverige 4 anläggningar med produktion av RME och HVO eller biobensin. Total kapacitet 578 000 kubikmeter per år. Ytterligare 5 anläggningar är på gång och då skulle det 2027, då om allt går enligt plan, produceras ytterligare 2,5 miljoner kubikmeter per år. Varför går det så trögt med produktionen av biodrivmedel i Sverige?
Nej, men jag kanske inte tycker att det går så trögt ändå. Och ST1 kom ju med ny produktion här sista kvartalet i år i Göteborg. Den svenska politiken, den har varit bra på det viset att vi har kunnat använda mycket biodrivmedel över tid därför att vi har haft skattebefrielse. Men den här skattebefrielsen, den har vi aldrig vetat om hur länge den ska gälla, utan det har varit 1 år framåt och ibland 3 år framåt. Som längst har det varit 3 år framåt. Och då går det ju inte att fatta ett investeringsbeslut på att man ska få sälja biodrivmedel under flera år. För efter 3 år så kanske skattebefrielsen är borta. Eller att politikerna gör en sån här sak som sänker reduktionsplikten på det här viset. Det här var ju första gången som vi hade ett långsiktigt beslut som man i alla fall lite grann trodde att man kunde investera på. Om du går till banken och ska låna på reduktionsplikten, då kunde du inte investera på den. Men många trodde i alla fall att eftersom 7 partier var överens om reduktionsplikten så kändes det här som det mest stabila beslutet för investeringar som vi har haft då. Men då försvann ju det också nu, vilket ju är extremt olyckligt för näringslivsutvecklingen i Sverige.
Men kan du ändå ha viss förståelse för att man nu tar ner reduktionsplikten med tanke på att vi har så dyrt drivmedel? Det kostar ju Sverige som land väldigt mycket att ha så höga priser.
Nej, jag tycker nog att det är mest korkat. Jag kan ju förstå att man ville vinna valet och att man körde en propaganda att man kunde få ner priset genom att ta bort biodrivmedel. Men det finns ju flera andra metoder att sänka priset som är mycket bättre. Utan det här är ju bara okunnigt från regeringens sida, tycker jag. Och de metoderna är ju att sänka pliktavgiften. Man skulle också kunna sänka koldioxidskatten på biodrivmedel inom reduktionsplikten. Så att den förnybara delen inte har koldioxidskatt som den har i nuläget. Vilket ju är ganska tokigt egentligen. Men man skulle ju då naturligtvis ha koldioxidskatt på det fossila i reduktionsplikten om man blandade in det. Och liksom inte klarade av att fylla kvoten. För en reduktionsplikt eller en kvot är det smartaste sättet att ställa om transportsektorn. Oavsett om man ställer om till andra beteenden, till biodrivmedel eller till elektrifiering. För att de här tre olika metoderna med elektrifiering och beteende och biodrivmedel, de gynnas ju alla av att de fossila drivmedlen blir dyrare.
Ett annat argument i den här diskussionen har ju varit att Sverige kan inte gå en helt egen väg. Vi måste lägga oss i nivå med andra länder. Vi hämmar vår egen konkurrenskraft. Att vi måste gå så att säga, i takt med övriga EU. Hur ser du på det? Kan Sverige vara så extremt mycket annorlunda?
Ja, alltså vi behöver inte vara så särskilt mycket annorlunda under förutsättning att vi gör smartare lösningar då på det här viset som en kvot som inte gör det så mycket dyrare. Jag håller med om att om man har lösningar som är väldigt dyra och är annorlunda, då är det inte så klokt. Men om vi har ju varit väldigt annorlunda till exempel inom uppvärmning i och med att vi har haft koldioxidskatt så länge på en helt annan nivå än alla andra länder. Men våra bränslen har ju inte varit dyrare än olja eller gas i någon särskilt större utsträckning eftersom fasta biobränslen är billigt. Och då har vi kunnat utveckla teknik som vi nu kan sälja på andra marknader som fungerar och som är billigare. Och det där har ju gett oss ett försprång rent industriellt.
I det här avsnittet av Lantbrukspodden pratar vi alltså bioenergi i första hand och jag, Göran Berglund, gör det med Gustav Melin under 15 år, vd för branschorganisationen Svebio. Vi ska fortsätta med det som har blivit, vad ska vi säga, en oväntad kontrovers egentligen och det är mellan biobränsle och stora delar av miljörörelsen. Som introduktioner så tänkte jag att vi skulle lyssna på Naturskyddsföreningens expert på bioekonomi. Han heter Otto Brun och han intervjuas här, eller han intervjuades i Sveriges Radios vetenskapsmagasin Klotet.
All förbränning av biomassa är inte lika nödvändigt och just de tunga transporterna, flyge, sjöfarten är sektorer där det är svårt att se en väldigt snabb elektrifiering av transporterna. Så om vi då vill använda biobränslen så bör man använda dem i de sektorer där biodrivmedel absolut kommer att behövas de följande 2 årtiondena. Så att biobränslen kan aldrig vara det första alternativet eller det bästa alternativet, men i de sektorer där alternativ saknas så är det en nödvändig lösning för att ersätta då fossila bränslen.
Ja, här redogör då Naturskyddsföreningens expert i ämnet för sin syn och det är att biobränsle kan aldrig vara förstahandsalternativ men det kan vara en temporär lösning för vissa sektorer. Vad tänker du när du hör Otto Bruns resonemang?
Nej, men jag får väl vara glad att han tycker att bioenergi är en bra lösning i ett antal fall då, i alla fall med sjöfart och flyg och sånt där. Men jag tycker ju att han har fel i sak, därför att jag tycker att man ska ha miljökrav, men sen när man har satt sina miljökrav så kan man använda det energislag som är billigast och mest effektivt och inte orsakar då problem. Så om vi sätter upp vilka krav vi har på skogsbruk och på jordbruk, så ska det väl vara okej att producera grödor för energianvändning också. Och om man gör det och ställer miljökrav, då räcker biomassan väldigt långt. Och mycket längre än till bara de här sektorerna som Otto Brun nämner i sitt inslag.
Så om man då menar att volymen av biobränsle är mindre än den som du antar att den ska vara, då beror det på att man har på något sätt andra kriterier för hur produktionen kan gå till då, rimligen, eller?
Ja, eller man bestämmer sig i förväg att man inte vill använda biomassa. Därför att man är rädd för att man ska skörda för mycket skog kanske, eller att det inte ska finnas tillräckligt med avsatt skog och sånt där. Man är rädd för biologisk mångfald frågor. Men de är ofta inte kopplade, utan, och vi skördar ju inte skog i Sverige för energianvändning, utan vi skördar ju skog för massa behov och för sågtimmer. Och vi använder bara en del av alla de trärester som faller när vi skördar skog. Så det finns väldigt mycket mer biobränsle att plocka ut som idag ligger och multnar i skogen istället, till ingen nytta egentligen. Även om vi tar hänsyn till biologisk mångfald, så kan vi åtminstone ta ut 60 terawattimmar till från svensk skog varje år. Så att det finns jättestora potentialer, och det finns också stora potentialer internationellt. Vi lägger ner i världen ungefär 4 miljoner hektar åkermark per år. Därför att vi har ju inte behov av så mycket mat som produceras. Och alla vet väl nu kanske att när spannmålen från Ukraina riskerar att komma in i EU, så blir det ett stort problem för många europeiska bönder, eftersom priserna går ner. De skickas ju ofta till Afrika, men Afrika har ju stor potential att odla väldigt mycket mera mat. Det är ofta låga matpriser därför att vi har för mycket matproduktion. Vi skulle ju kunna använda väldigt mycket mer areal för att producera energi istället. Och lantbrukare kunde få hjälpa till med att lösa klimatfrågan genom att uppmuntras att odla energi, tycker jag.
Ja, det råder ju delade uppfattningar i den här frågan, och en sådan där folk tycker olika, det är ju just kring i vilken mån som det bara är överskottsmaterialet ur skogen som blir bioenergi. Dagens Nyheter, journalisten Lisa Röstlund, kom för några år sedan med en bok som heter Skogslandet. Och där hävdar hon med saker som inte riktigt ligger i linje med kanske vad din uppfattning är. Vi ska ta och lyssna på Lisa Röstlund. Även detta är hämtat från Vetenskapsradion Klotet i Sveriges Radio.
Och ni har ju också visat i den här granskningen att det inte bara är skogsrester som används för att tillverka biobränsle, utan andra delar också, eller hur?
Det är ju någonting som branschen och förespråkare av biobränslen hela tiden lyfter, att det handlar bara om restprodukter från pappersmassa, industrin och sågverk. I princip flis och bark och sågspån. Och det kan de flesta vara överens om att det är hållbart. Omloppstiden för koldioxiden i det kretsloppet är väldigt kort. Men ser man däremot på stammen till trädet, så är det en lång omloppstid. Och där tar det flera decennier, upp till 200 år, lika gammalt som virket där som man avverkar, att kompensera för utsläppet. Och där är det ju inte många som vill prata om att det är en stor del i många länder, även Sverige, av biobränslet från skogen som handlar om stamved.
Lisa Röstlund säger att branschen vill inte prata om att en stor del, den är ju icke angiven då, av det som går till biobränslen är hela stammar. Ägnar ni er åt någon slags mörkläggning här då, eller hur ska man tolka det här?
Nej, absolut inte. För det första vill jag nog ändå säga att hon har fel när det gäller skogens koldioxidbalans. Därför att hon pratar om att det tar ett par hundra år till exempel att samla tillbaka den där koldioxiden. Vetenskapligt så finns det, tycker jag, två möjliga sätt att se på kolskuld när det gäller skogen. Att antingen så får man titta på individen, trädet, eller så får man titta på populationen, hela skogen. Och om man tittar på individen så är det ju svårt att elda ett träd som inte först har samlat upp koldioxiden. Så trädet är ju alltid koldioxidpositivt och bidrar då inte till klimatproblem. Och det andra fallet är skogen. Och då får man titta på landskapsnivå eller på nationell nivå eller på global nivå. Och då är det ju så att både svensk, europeisk och världens skogar, de ökar ju i omfång år efter år. Så vi har ju bara ett större och större insamling av koldioxid eller ett större lager av koldioxid. Så det är ju inte riktigt att vi skördar ett träd och att det då bidrar till ökad koldioxidhalt i atmosfären. Därför att vi skördar kanske 0,3-0,4% av skogsarealen. Men alla de andra 99,7-99,8% av arealen, de växer ju och samlar in koldioxid. Så att vi jobbar ju alltid, vi bidrar inte till klimatproblem även trots att vi skördar en del av skogen. Det är ju riktigt att vi använder en del stamved, och det är ju framförallt energived av olika slag. Alltså det kan vara krokigt så att det inte går att såga. Det kan vara rötskadat så att det inte går att använda till massabruk. Och det kan ju också vara arter som inte används inom skogsindustrin av olika slag. Eller att det inte går att sortera ut. Så det kan ju också vara så att man har som lantbrukare, skogsbrukare, väldigt långt till ett massabruk men nära till ett värmeverk. Och då föredrar man ju såklart att sälja till värmeverket där man får bättre betalt. Och det tycker inte vi är fel. Skogen har ju ett värde men den behöver ibland skördas och man får avsätta, en skogsägare får avsätta den där den brukas bäst. Och jag tycker ändå, även om många tycker att det är bättre att använda produkter, det tycker väl jag också, så tycker jag ju fortfarande att det är jätteviktigt att också få energi. Och man ser ju det när vi inte har energi, som vi har Ukraina-fallet nu. Då eldar man ju det som finns. Man eldar ju till och med upp sina möbler för att bli varm om det är så att man inte har det. Så energianvändning är inte fel, utan det är ett bra användningsområde.
Vi ska avslutningsvis i vårt samtal gå in på just det här. Varför har miljörörelsen, i alla fall till stora delar, vänt sig emot bioenergin? För så var det ju inte tidigare. Och vi börjar då med att höra den förre miljöpartisten Carl Schlyter, som numera är kampanjledare för Greenpeace i Sverige. Och även det här inslaget är då hämtat från Sveriges Radio.
Alltså, hur ser man på det här med biobränslen i resten av Europa? Du som har suttit med i EU-parlamentet, vad säger du?
Man har mycket med nykter syn på biobränslen i Europa. Man ser det som en nisch som inte får konkurrera med mark för mat, mark för biologisk mångfald eller mark som bör bättre användas till koldioxidsänkor som ett effektivare klimatarbete. Man ser att det finns en plats för det. Men man överdriver inte chansen att det ska ersätta fossilindustrin. Utan det är fossilindustrins enorma energiförbrukning, enorma miljöförstöring och enorma förbränning med koldioxidutsläpp till atmosfären som vi måste åtgärda. Byta från en teknik som behöver förbränna massa saker som fyller på atmosfären med koldioxid. Och låta skogen binda in den koldioxid vi redan har släppt ut, snarare än att kompensera för sin egen uppeldning.
Ja, en sån som Carl Schlyter i Greenpeace, han tycker då alltså inte att förbränning av fossil energi ska ersättas i alla fall inte någon nämnvärd utsträckning med förbränning av bioenergi. Sen vad han vill använda för energi, det får man väl återkomma till i ett annat sammanhang. Men om vi tar den här frågan att miljörörelsen har vänt sig så mot bioenergi. Så när i tiden uppenbarade sig det för dig? Ligger det liksom nära i tid, långt tillbaka? Och hur har du analyserat den här omsvängningen?
Ja, men den kommer ju rätt mycket ifrån Beneluxländerna, Holland och även en del i Tyskland. Men det är också en omvändning som har finansierats faktiskt i ganska stor utsträckning av vissa stiftelser. Vi vet att Packard Foundation till exempel har stoppat in mycket pengar i olika miljörörelser för att driva på den här propagandan kring att biodrivmedel är dåliga. Så man började ju med biodrivmedel från åkermark och där lyckades man ju också stoppa utvecklingen för energigrödor. Och att EU har ju idag en politik att man ska fasa ut energigrödor för biodrivmedel. Och det är då trots att vi vet att vi har överskott på matproduktion och att vi lägger ner åkermark. Och det är ju ett problem i Europa också att vi inte har tillräcklig efterfrågan för grödor på åkermark. Och inte har haft under många år.
Men varför har då miljörörelsen så att säga, köpt den här synen? För jag menar, om vi backar historiskt så var ju miljörörelsen positiv till biobränslen.
Ja, och jag tror att i huvudsak så är ju personer över 40 år någonstans fortfarande positiva till bioenergi i väldigt hög utsträckning. Medans yngre personer mer uppvuxna i stan har svalt de här budskapen som har ändå kört väldigt tufft i många år. Carl Schlyter säger ju att det behövs för matproduktion och det har ju många trott i många tider, men ända sedan kriget kanske, men och då menar jag andra världskriget istället, men det är ju inte riktigt så, utan de sist drygt 60 år så har vi alltså per hektar producerat mer eller haft en kraftigare matproduktionsökning än befolkningstillväxten. Så det är ju ganska naturligt att vi behöver mindre areal då för att odla mat till världens befolkning.
Så vad bottnar då den här synen i?
Ja, det är svårt att säga riktigt, men jag tror att det kommer i en rädsla för att man tror att det faktiskt inte räcker till med biomassan och att man är rädd för att den biologiska mångfalden ska skadas. Och att man har inte så mycket kunskap kring hur man kan hålla på med naturbruk och samtidigt gynna biologisk mångfald. Så att man är orolig. Jag tror det är det. Samtidigt som man har fått finansiering av de som satsar kanske på att vilja ha kvar den fossila industrin. Och nu idag så får man ju kanske mer stöd från sådana som håller på med elektrifiering som inte vill ha konkurrens från biodrivmedelssektorn eller bioenergisektorn.
I det här programmet där Carl Schlyter intervjuas så redogörs lite grovt då för en bild där det finns två forskarläger. Ett forskarläger som ser ett kretslopp på 50-100 år och tycker inte därmed att det är något problem att vi använder biobränslen. Och ett annat forskarläge som säger vi har inte 50-100 år på oss. Det är bråttom och vi måste få ner alla typer av koldioxidutsläpp oavsett vad det är för källa. Är det en bild som du delar, att ser det ut på det sättet?
Jag är lite osäker på om det gör det, men jag känner ju igen argumentationen. Men jag tycker inte, Carl Schlyter har ju inte riktigt rätt i att det går att lagra koldioxid i skog under förutsättning att man inte använder den. Utan då blir det ju som vi nu har sett i Kanada till exempel. Kanada är ju en skogsområde som man inte skördar så ofta. Och då har vi ju nu fått enorma koldioxidutsläpp, men även aska och partiklar och så här, på grund av att det har brunnit. Och det är ju tiotusentals hektar som har brunnit. Och så blir det ju om man inte brukar en skog. Däremot så vet vi ju även globalt att vi samlar in mer och mer koldioxid i världens skogar. Ungefär 20% av varje års fossila utsläpp hamnar i ny skog.
EU har ju blivit väldigt klimatradikal på senare tid, och det är väl uppenbart då att miljöorganisationer av den här typen har ett starkt inflytande i EU. Svebio gick i våras här ut med ett pressmeddelande där man kritiserade EU-kommissionen och menade att de planer och visioner som EU-kommissionen har kring en netto noll utsläppsindustri och att den är orealistisk så sätt att man inte med direktiv uppifrån kan kommendera fram den här typen av förändringar. Är det en uppfattning som du står fast vid?
Ja, det får man nog säga. Det kloka sättet framåt tycker jag är olika koldioxidavgifter och koldioxidskatt. Då tvingar man ju bort fossila bränslen och då hittar vi på lösningar som fungerar. De här olika formerna av subventioner, till exempel av vätgasproduktion och så här, det blir bara väldigt dyrt. Så att vi kommer inte att bli en konkurrenskraftig union om EU fortsätter på den linjen att subventionera fram lösningar.
Att situationen ser ut som den gör idag, du har ju så lång erfarenhet inom den här sektorn, att om du hade för 15-20 år sedan någon hade sagt till dig att nej, men i framtiden så kommer miljörörelsen att motarbeta er. Hade du trott på det då?
Jag startade ju min bana redan på 70-talet och var med i biodynamiska föreningar. Jag var med i Svenska Naturskyddsföreningen också under en period. Så jag var ju verkligen på miljösidan. Och i det läget hade jag haft väldigt svårt att tro att man skulle hamna så här snett. Jag tycker absolut inte att man bygger sin ståndpunkt på fakta. Så att jag är förvånad, det måste jag säga.
Lantbrukspodden tackar Gustav Melin, avgående vd för Svebio, för hans medverkan i Lantbrukspodden. Göran Berglund har intervjuat, Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.